God morgon. Ja, jag tänkte innan jag drar igång med prediken, jag bara dela någon vittnesbörd som hände till mig förra veckan. Så som Engels kvinna har jag inte sett så jättemycket snö, som ni vet. Bara så här lite då och då. Och det som jag älskar mest om snö är alla av de vackra snöflingor. Det är fint inte två som är likadana. Och så var vi ute och åkte pulka någon dag i lovet. Och så det är jättesvårt för barnen att få mig för att leka med dem när det är så har jag snö. Så jag bara hela tiden, oj, det här kommer en annan vacker snöflingor. Och man blir helt in i det. Och så jag bara undrade en dag, finns det en snöflinga som ser ut som en fjäril? Det är bara en tänka, för jag älskar fjärilar. Det är ett sätt som Gud har pratat med mig om hans kärlek. Jag bara undrade det. Men dagen efter, vad hände då? Jag såg tre snöflingor som såg ut som fjärilar. Tre på min fanta. Det var bara, åh, Gud. Du är så god mot mig. Så jag känner mig älskad. Men idag kommer jag prata om Jakob. Och min fråga är, hur stor är Guds nåd? Hur stor är Guds nåd? Får vi uppleva Guds nåd även efter vi har gjort något fel mot vår familj, eller vi har ljugit, eller vi har tagit någon annans välsignelse? Får vi då uppleva Guds nåd? Så jag kommer att tala om Jakob som var Abrahams barnbarn. Han var en försättning till Guds löfte med Abraham. Och det var att Gud sa till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk. Och så Jakob försätter löften. Men han är ju inte alls perfekt som vi kommer se. Jag ska fokusera på en svår del i Jakobs liv när han var tvungen av att fly från sin bror Esau. Så det kom ett ord i början faktiskt över Jakob och sin tvillingbror när de var bebisar, att den äldre ska tjäna den yngre. Så Gud hade ett plan att någonting stort kom att hända till Jakob. Men det var ingen som visste hur det skulle gå till. Men det som var fel var att Jakobs mor, Rebecka, och Jakob själv, de tog Isaks besignelse som skulle ha tillhört Esau. Det var så här, att Isak var gammal. Han skulle besigna Esau som var förstfödda barn. Han var äldst. Men istället kom Jakob och han låtsade att han var Esau. Och Jakob fick Esaus besignelse helt enkelt. Isak sa så här, din bror kom med svek och tog din välsignelse. Och nu vill Esau döda Jakob. Och så Jakob är tvungen av att fly och hela familjen är splittrad. Och Rebecka har valt en son över en annan. Isak har välsignat Jakob istället för Esau. Bröderna är emot varandra. Och en stor del av det är Jakobs fel. Men då kommer vi till Jakobs dröm i Betel. Och jag återkommer till min fråga som jag ställde i början. Hur stor är Guds nåd? Har Jakob haft sin sista chans? Men det är faktiskt mitt i allt som är söndag att Gud bryter in. Jakob har gjort fel. Han är rädd. Och då kommer Gud med någonting stort. Så första vill jag säga är att Gud bestämmer när och hur han visar sin nåd. Det är nåd att Gud visar sig till Jakob. För att Jakob hade gjort ingenting för att tjäna närheten med Gud. Och det är märkligt vad Jakob fick se i drömmen. Han fick se en stege som visade för Jakob att det var möjligt att komma närmare Gud. Det var en steg som började på jorden och gick hela vägen upp till himlen. Så det var möjligt att komma nära Gud, vill Gud visa. Men samtidigt fick Jakob se Guds helighet och en syn in till himlen. Men varför visade Gud drömmen till Jakob som var en ljugare. Någon som förrådde sin bror och far. Varför? För det var nåd. Guds nåd är större än våra misstag eller synd. Guds nåd är större än våra misstag och vår synd. Och det utmanar mig att Gud ville komma närmare Jakob och visa sig för honom direkt efter Jakob hade syndat så här med hans familj. Direkt efter. Jakob var mitt i kaos. Och den enda som kunde rädda honom var Gud. Den enda som kunde upprätta honom och hela situationen var Gud. Och Gud sa så här mitt i allt, vers 15. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Vilken kärlek och beskydd Gud visar till Jakob som hade aldrig brydde sig om Gud eller gått på Guds väg förut. Men det här är vår underbara Gud. Men Gud kommer ner från himlen till oss. Vi når aldrig upp till himlen själv utan att det är Gud som kommer ner till oss. Jakob, han är inte ren. Han kan inte komma närmare Gud. Gud är ju perfekt. Jakob är inte perfekt. Jakob kan göra ingenting i sin egen styrka. Och det är samma för oss. Efter syndafallet kunde vi inte göra någonting för att komma närmare Gud. Utan det var Gud som behövde komma närmare oss. Vi har ingenting att erbjuda själva. Men det som är också intressant är att sen i Nya Testamentet pratar Jesus om Jakobs dröm när han träffar en av sina lärjungar, Nathaniel. Och det är så här i vers 49 och vidare. Nathaniel svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Och Jesus svarade honom, du tror för att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom, jag säger er sanningen, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det är att Gud, att Jesus pratar om Jakobs stege när han säger så. Efter Jakob har drömmen kallar han platsen Betel som betyder Guds hus. Och han säger att platsen är ju himlens port. Men sen i Nya Testamentet säger Jesus till Nathaniel att han ska se Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Precis som Jakob så änglar stiga upp och ner på det här steget. Och det är nästan en likadan bild till vad Jakob fick se. Och det betyder egentligen att Jesus själv är Guds hus. Jesus själv är mötesplatsen med Gud. För att Jesus är Gud. Jesus är himlens port. Vi kommer till himlen igenom Jesus. Han är ju uppfyllelsen av vad Jakob såg hur många tusen år innan. Och genom Jakobs dröm ville Gud visa att han vill vara nära sitt folk. Han vill visa sin mäktighet. Han vill visa sin förmåga att göra omöjliga saker. När Jesus sen nämner drömmen till Nathaniel vill han visa att han är vägen till Gud. I all sin helighet och nåd. Och vill som Gud komma nära människor. Men det andra som jag vill säga är att ett Guds möte förvandlar allt. Och jag läser igen från texten, vers 16. När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han, Herren är verkligen på denna plats och det visste jag inte. Han greps av frukten och sade, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning, här är himlens port. Jakob är en ny man nu. Han har sett Gud på nytt. Han nu har träffat sin farfars Gud och sin fars Gud för sig själv. Och nu blir Herren Jakobs Gud också. Jakob blir frälst helt enkelt. Gud drar människor till sig. Jakob innan drömmen visste inte att Gud var där. Och sen efter säger han, Herren är verkligen på denna plats. Och det visste jag inte. Intressant. Skillnad var inte Gud. Gud var med hela tiden. Skillnad var att plötsligt märkte Jakob att Gud var där. Skillnad händer i Jakob. Men nu, Jakob har sett Gud. Han vill ha en relation med honom. Och det var händer när vi ser Gud på riktigt. Vi vill vara med honom. Vi vill vara med honom. Jakob kunde inte lita på Abrahams tro. Han kunde inte lita på Isaks tro. Han behövde sin egen tro. Han behövde möta Gud själv. Och Gud ger Jakob en stor löfte. Och det är någonting som han inte kommer se helheten av. För att bära en sån löfte och vänta räckte det inte att lita på sin farfars erfarenhet av Gud eller sin fars. Jakob behövde sin egen erfarenhet med Gud. Och det är så för oss alla som är här idag. Vi alla, var och en, behöver vår egen erfarenhet med Gud. Det går inte att bara lita på våra släkt eller vänner och vad de tror på. Vi, var och en, behöver bestämma själva. Och stå upp för det själva. Jakob blev totalt förvandlad genom drömmen som Gud visade honom. Han fick ny mening, han fick ny inriktning och han kommer med två respons. Han kommer med två respons. Först kommer Jakob med tillbedjan till Gud. Han ropar ut plötsligt, hur helig är inte denna plats, det måste vara Guds boning. Han bara rabblar ut massa ord av tillbedjan. Vad skulle du säga om du hade precis haft en stark upplevelse av Gud? Vad skulle komma ut av ditt hjärta? Jag skulle bara flöda över med pris. Man skulle nästan inte veta vad man sa utan bara, åh Gud, du är så god, du är så underbar, du är så... Det finns ingen riktig ord som man kan använda. Varje gång Gud uppenbarar sig själv för oss är tillbedjan en naturlig respons. Varje gång Gud uppenbarar sig själv för oss är tillbedjan en naturlig respons. Om du sitter här och har svårt med tillbedjan, hur mycket av Gud har du sett? Öppna upp dig för Guds nåd, öppna upp dig för vem Gud är. Då kommer tillbedjan att bara flöda ut. Jakob har så stark upplevelse av Gud att han bygger ett Guds hus direkt. Han vill markera upplevelsen och kommer ihåg det. Han bygger ett altare för att komma ihåg. Och jag tycker så här, det ligger på oss att bevara våra egna Guds möte. Det ligger på oss om Gud säger någonting till oss som är tydligt och klart. Det ligger på oss att skriva ner det, komma ihåg det. Inte för Guds möten själv, utan Guds möten leder oss närmare Gud. Och det får vi inte glömma. Det får jag inte glömma. Och saker och ting kommer upp i livet hela tiden som kan göra att det kan bli lätt att glömma. Därför måste vi skriva ner varje gång vi har någon stark upplevelse av Gud. Genom bön eller hans ord eller lovsång eller någonting en vän säger eller vad som helst. Det ligger på oss. Men Jakobs andra respons var att hans hela liv förvandlade. Han säger så här i vers 22, det här är märkligt. Stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Det är intressant. Äkta tillbeden leder till ändringar i våra liv. Vi tillber för att vi har sett Gud. Men när vi ser Gud vill vi förändra oss och vara med som honom. Jakob förändrade från en ljugare. Han var icke-generös. Han tog från sin bror, sin egen bror. Men sen plötsligt han träffar Gud och han vill ge en tiondel. Vad hände då? Vad har hänt i honom? Icke generös till generös. Det var en Gud. Det var en Gud. Det var en märklig förändring. Och grunden av förändringen var att han hade träffat Gud på riktigt. Men den tredje som jag vill säga är så här. Gud reser oss upp till vår kallelse. Gud reser oss upp till vår kallelse. Varje gång Gud träffar sitt folk i Gamla testamentet så förnyar han förbundet. Förnyar honom förbundet. Trots allt som händer emellan så påminner Gud människor att han är deras Gud. De är hans folk. Och han påminner dem om deras kallelse. Gud tar Jakob tillbaka till sin kallelse att ha ett land och ett släkt som Gud kommer att välsigna. Men det här är inte bara för Jakobs skull egentligen, utan att det är för alla av dem som Gud vill välsigna genom Jakob. Alla de som kommer efter honom. Även fram till oss. De som kommer efter oss. Det står så här i vers 17. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Jordens alla släkten blir välsignade. Det är en stor löfte. Jättestor löfte. Gud har kommit nära hans folk i kärlek och nåd från början. Direkt i början, när Adam och Eva hade ätit av trädet, kom Gud tillbaka med en frälsningsplan. Det var ju konsekvenser förstås, men också kom en frälsningsplan. Kom nåden direkt. Och sedan med varenda människa i Gamla testamentet förnya Gud sitt löfte att rädda dem. Trots alla misstag, trots allt, ger Gud aldrig upp åt sitt folk. Och det är ju en bild sen av vad Jesus gör på korset. När han dör för alla människor. Trots all synd, säger Jesus, vill jag rädda er. Även om det kostar högsta priset. Gud är ju en Gud av nåd genom hela Bibeln. Gamla testamentet och Nya testamentet. Men det är också intressant att Gud använder vanliga folk för att göra hans ovanliga gärningar. Vanliga folk som Abraham eller Jakob som är ibland svag och gör misstag. Men det är de som Gud använder. Och Gud använder omöjliga situationer för att visa att han är den guden som besegrar det omöjliga. Abraham och Sara kunde inte ha barn. Isaks fru kunde inte alls ha barn heller i början. Men Gud lovar ett stort folk genom dem. Vad menar han dem? För att han kan besegra det omöjliga. Det är inte svårt för honom. När han har skapat hela jorden är det inte svårt att komma över någonting som är omöjligt. För det är också omöjligt att skapa hela jorden egentligen. Utan att man är Gud. Gud hela tiden upprättar oss tillbaka till vår kallelse. Det är som han säger till oss. Ja, du kanske känner dig svag just nu. Du kanske känner dig hopplös, distraherad. Du kanske känner dig långt ifrån mig. Men jag vill påminna dig ändå att jag har planer för dig. Jag har goda planer för dig. Gud är alltid på gång med någonting god. Det är som han säger till Jakob. Ja, du har förstört din familj. Men vet du vad? Jag har en plan för dig för att välsigna hela jorden. Det är ju totalt upp och ner till hur vi tänker. Och det här är Guds nåd. Förstår vi hur mycket Gud gjorde i Jakob för att säga det? Jag tar dig mitt i allt att du har förstört din familj. Och jag kommer använda dig till att välsigna nästan alla familjer som kommer på jorden. Det är bara nåd. förstår vi hur mycket Gud har gjort till oss. Vi har samma nåd. Och Gud aldrig börjar från vad vi är. Han aldrig börjar från hur långt ner vi har ramlat. Han börjar alltid med hur han hade tänkt åt oss. Visst, han behöver upprätta oss först genom Jesus. Men han börjar inte från här. Han börjar från här. Det här är hur jag tänkt från dig i början. Och vi kan fastna här nära hela tiden. Och här, jag talar till mig själv också, förstås. Vi kan fastna här nära. Men Gud börjar här uppe. Han tar oss tillbaka upp genom korset. Och uppståndelse. Men det är inte bara för vår skull att Gud berättar oss till vår kallelse. Han gör det för att han vill försigna andra genom oss. Gud hade en plan för Jakob som var större än hans synd och misstag. Och Gud har en plan för mig och för dig som är större än våra synder och misstag. Det finns många andra människor som Gud vill också kalla samma som han har kallat oss. Men vilken välsignelse för oss att han vill använda oss. Som har största behov. Han använder oss inte för att vi är starka. Och vi har klarat uppgifter. Nej. Jag kommer med ingenting utav det som Gud har lagt i mig. Jag kommer inte med någonting stort för att göra pastor. Det betyder ingenting egentligen utan att jag är Guds barn. Och jag kommer med det. Det är samma för alla av oss. Hur kan man sammanfatta det här? Först, Gud har en större plan än oss. Våra misstag eller våra starkhet faktiskt. Vi är en liten del av Guds större plan för att välsigna varje människa i varenda generation. Hör vi Gud välsigna just dig för att genom dig välsigna andra. Och vi har hört lite av våra ungdomar hur Gud har välsignat dem och nu vill de välsigna hela skolan. Men hur ser det ut i ditt liv? I din sammanhang? Oavsett av din bakgrund kan Gud använda just dig. Paulus hotade och dödade kristna innan han blev en apostel och efterföljare av Jesus. Han var inte här uppe. Han var här nere. Men Gud hade den plan som var här. Kung David tog sin väns fru och sen dödade vännen. Men sen blev upprättad och blev en man efter Guds hjärta som ledde folket i Tibedien. Det är egentligen ingenting som vi har gjort som är för stor att Gud kunde inte sedan upprätta oss. Jag visar inte så jättemycket nåd i mig själv faktiskt när jag gör fel. Det är som, nej. Men Gud, han tar våra misstag och han leder oss tillbaka till någonting som var bättre än förut. Egentligen var Adam och Eva och oss får nu genom Jesus är bättre än vad de hade i början av Edens lustgård. När vi gör misstag så Gud berättar oss tillbaka till någonting ännu bättre. Han har ju alltid överflöd. Det är ingen problem för honom. Men det är också att Gud vill ge oss var och en ett Guds möte som förvandlar dig helt och hållet precis som Jakob. Och det är vad vi får i början när vi blir frälst. Men han vill fortsätta att möta oss genom hela våra liv. Från frälsningsmomenten också. Gud visade Jakob att han var verklig. Han visade Jakob hur stor och hur helig han var. Och han visade Jakob att Jakob var viktig till honom trots allt. Det vill Gud också visa till just dig. Gud vill lyfta blicken för oss. Det är ju jättesvårt att lyfta blicken när man står i svårigheter. Det är ju det. Men Gud kan bryta in. Det var inte svårt för honom att bryta in i Jakobs liv. Det är inte svårare för honom att bryta in i ditt liv, i mitt liv. Guds kallelse över våra liv är att upprätta oss till de som han skapade oss att vara i början. Det är tillbaka till plan A. Att vandra med honom. I närhet med honom. Nära relation till honom. Vi har en kallelse att vara med honom, att vara Guds folk, Guds son, Guds dotter. Men sen har vi också en specifik kallelse. Jag har en kallelse för mig som blir inte detsamma för Arden eller blir inte detsamma för någon annan som är här. För vi är ju olika. En Gud kan tala in i var och en av oss. Och prata med oss om vår identitet, vad han har just för oss. I våra talang, våra intresse, våra drömmar. Han ibland profiterar någonting stort i oss, mitt i allt som känns rörigt eller trasigt. För det är hans nåd. Det är han, som han säger, kom igen du. Jag vet att du var skapad för mer än det här. Han kommer inte med förbannelse utan han kommer med nåd. Och jag kan säga att det är vad Gud gör i mitt liv om och om igen. När jag har snubblat eller ramlat så kommer Gud igen med nåd och säger nej, titta upp. Jag gör en ny sak i dig. Han går inte genom skuld eller skam. Han drar oss in för att tänka högre och bli bättre. Det är inte en särskild Guds möte som förvandlar oss. Det är egentligen att träffa Gud genom det. Vi kan inte lita på en sån Guds möte med en helig man eller kvinna eller som ber för oss. Men genom det, genom Bibeln, genom lovsång, genom bön kan vi träffa Gud. Och det förvandlar allt. Det är ingen här som har gått så långt ifrån Gud att de kunde inte vända och komma tillbaka. För Gud, han står och väntar. Ska vi stå upp?